Daniel Beiner här. Jag vill bara passa på att tacka just dig som lyssnar på Riktigt Viktigt. Jag är så glad och tacksam över att just du lyssnar. Den här podden förändrar människor till det bättre. Den är så viktig. Och vill man så kan man stötta arbetet med Riktigt Viktigt genom att bli medlem på Patreon. www.patreon.com/riktigtviktigt. Som medlem på Patreon så får man tillgång till allt material långt innan det släpps i de vanliga apparna. Tusen tack för din tid. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Riktigt Viktigt. Idag sitter jag här med ännu en gäst som har ännu en historia och ännu en positiv utgång. Varmt välkommen Mattias Voltaire.
Tack så mycket.
Du är 47 år gammal och hade din första sorg när du var...
Ja, precis. Min första sorg var... När jag sitter och tänker efter så var det när jag var... Kan ha varit 6-7 år. Mm. Och jag har försökt både i behandling och terapi och kolla vad det var för något som egentligen hände. Det var inget dramatiskt skilsmässa, dödsfall eller någonting, men jag vet att jag sitter i min mosters knä och gråter fruktansvärt mycket och känner mig helt övergiven och oälskad av mina föräldrar. Förmodligen har jag ställt till med något eller kanske gjort något hyss och fått en utskällning. Men jag vet också, jag vet att liksom det är det första minnet jag har när jag sitter och är helt förkrossad och sen den dagen har jag nog förmodligen fått någon form av bekräftelse att liksom se mig och älska mig. För jag kände mig väldigt oälskad som barn.
På grund av den situationen eller är det utspritt över...
Jag tror att den situationen som uppstod där, som jag inte riktigt vet vad det är, det var nog pricken över iet. Men det är någonting som har följt mig genom hela min barndom så länge jag kan minnas.
Det är ju det som är det fina med det fina i kråksången, att alla har så olika utlösningspunkter. Som du beskrev det nu så har du antagligen gjort någonting här och fått en utskällning och det har tagit med dig en känsla av att du har varit oälskad.
Precis, och jag har ju diskuterat det här i vuxen ålder med mina systrar ibland och de har inte alls, för hade vi haft det här samtalet för 25 år sedan, då hade jag skyllt på att jag haft en sån jobbig uppväxt. Mina föräldrar var dumma i huvudet och så vidare, men idag kan jag säga att så var det inte, för den så har inte mina systrar haft det eller känt det, men någonting hos mig var att jag kände mig ej sedd och mina föräldrar. Och jag kände mig oälskad.
Men tror du att man har... Har du barn?
Ja, tre barn.
Tre barn. Har du samma relation till alla barn?
Nej, såklart inte. Det har jag inte. Jag har två större tonåringar som bor heltid hos sin mamma. Vi har en jättebra relation. Vi ses inte lika ofta längre.
Det gör man inte med någon tonåring.
Nej, det är inte coolt att hänga med pappa längre. Vilket också är en liten sorg i sig, kan jag känna. Och sen har jag en liten fyraåring där jag är hjälten. Liksom. Där jag är allt. Så att det är klart att min och fyraåringens relation är betydligt starkare just nu. Men på ett helt annat sätt, såklart.
Känner du dig coolare än vad du tyckte att din pappa var när du var tonåring?
Ja.
Men så här, för mig så är det, jag är en cool pappa. Jag är det. Jag är per definition en cool pappa. Jag har tatueringsstudio, jag liksom jobbar med coola grejer, jag är liksom sådär. Men jag är absolut inte cool i min 18-årings, eller snart en 18-årings.
Nej, jag skrattar ju för att jag känner igen mig. Jag tycker ju också att jag är en cool pappa. Också, jag är fullt tatuerad, har levt ett väldigt speciellt liv, kommit ut eller tillfrisknat från det och blivit, men min 16-åriga son tycker ju bara att jag är jättetöntig. Och han tycker tatueringar är bland det töntigaste som finns. Och jag började min bana någonstans att måla graffiti på slutet på 80-talet. Och jag försökt dra med dem, mina tonårsbarn, till, ja, till såna här lagliga väggar. Men de tycker ju bara det är så töntigt.
Ja, alltså det spelar ju ingen roll så, vad man som förälder gör, tror jag. Man kommer alltid vara pinsamma mamma eller pappa, liksom. Men det är intressant ändå att det, liksom, för att jag kan tycka det är en sorg. Jag tycker det är skitjobbigt att min dotter inte liksom bara så här älskar att vara med mig och liksom så här, hon frågar häromdagen så här, vad ska du göra ikväll? Jag bara, laga mat, kolla på tv, typ. Vadå då? Hon bara, vi tänkte ha tjejkväll. Jag bara, men ha det. Jag kan vara på övervåningen. Hon bara, aha. Alltså, inte om du är hemma. Och det är så här, jag är cool, vad fan, jag säger kom hit. Ta med, kom hit, vi hänger här. Liksom, ni får, alltså så här, var här, det är lugnt, allt är lugnt. Men det flyger ändå inte, liksom. Och det är en sorg. Alltså, jag kan bli skitledsen över att så här, det känns ändå, inte för att jag ska lägga över det på henne, men det känns ändå som att så här, fan, jag ger och gör allt. Och ändå så försöker hon ta sig bort. Det är klart, hon är ungdom. Hon, hon vill ju vara fri, liksom. Hon vill inte alls hänga med mig.
Nej, jag köper det 100%. Det är likadant hos mig. Och jag var ju min äldsta sons idol. Vi kollade ju, hade ju Star Wars-kvällar, liksom. Och kollade igenom filmer när han var liten och sådär. Och sen nu när man vill... Ja, men kom över, ni kan sova hos oss i helgen och så kan vi kolla på film. Jag vet inte, jag ska gamea med Gustav eller någon kompis. Och det gör ont.
Och det här får våra barn absolut inte ta åt sig av.
Nej.
Men det gör ont.
Självklart inte. Och jag kan ju bara backa, hur var jag som tonåring?
Jag var ju fullständigt
hemsk. Ja, jag med. Och jag var helt urspårad och sa dumma saker till mina föräldrar och gjorde allt för att inte vara hemma.
Men ljög du för dina föräldrar?
Hela tiden.
Det gjorde aldrig det.
Nej.
Och det var ju, alltså... Det är nog på gott och ont. Jag sa ju till mamma, men jag, ikväll ska jag ut och sno en bil. Liksom. Så ringer polisen så vet du. Liksom. Vilket slutade med att när polisen ringde henne och frågade om den här snodda bilen. Så hon bara, ja, han har haft den i 2 veckor. Så här. Men jag vet inte om min mamma uppskattade det. För hon kunde inte stoppa mig.
Nej, för mig, jag ljög hela tiden. Min terapeut sa liksom så här, han ljuger när han säger hej. Även i vuxen ålder. Och allt det där mynnar sig i den här rädslan och osäkerheten som barn. Jag vill ju vara alla till lags. Mina föräldrar, mina kompisar. Och, så att jag försökte ju spela olika roller hela tiden. Att vara liksom mammas pojke eller pappas pojke. Och så jag tappade ju bort mig själv i tonåren.
När skulle du säga är liksom det första vägskälet? Kan du se tillbaka och så här, men det var här det gick ut för?
Nej, inte. Jag har inget så här specifikt att ta på, utan jag började bryta små gränser hela tiden. Från mellanstadiet då, ja, vi började klottra. Det här var ju slutet på 80-talet. Och så fanns det en ganska stor känd klottrare i Blackberry som skrev Sip, och så var det en som skrev Detch, och de var ju idoler för mig. Så vi började redan där och klottra, göra inbrott i skolan och snodde pennor och suddigum. Och jag visste ju någonstans att det här är fel och jag mådde fruktansvärt dåligt för det. Och jag...
Av att klottra?
Vad sa du?
Av att klottra?
Nej, men just inbrotten. Och det var ju... Man kan ju se det som pojksträck. Vi gjorde inbrott i skolan och snodde pennor, suddigum och kriter. Liksom och, så. Och jag var så extremt rädd, men jag vågade ju inte visa det för mina vänner. För där spelade jag ju då en tuffing, för jag ville ju bli älskad av dem. Men sen var jag, när jag låg hemma själv i sängen så kunde jag gråta mig själv till sömns många gånger. För att jag var så rädd att bli påkommen av mina föräldrar eller av lärarna och... Och jag kan se att det där är liksom en röd tråd som har följt mig hela livet, ända in i tonåren och även vuxenåldern. Den här att bekräftelsen att bli älskad och vara någon.
Ja, jag lider ju av den fortfarande, tror jag.
Ja.
Alltså verkligen. Det är sjukt viktigt för mig att känna mig speciell, omtyckt, älskad, bra, duktig liksom. Extremt rädd för att vara ensam.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ja, det är jag med. Jag har ju också haft en sån här liksom gått från relationer till relationer. Aldrig riktigt stannat upp just på grund av rädslan, ensamheten och inte vara omtyckt.
Men det har jag också gjort. Aldrig varit själv. Och jag vet att när man har det här samtalet så kan det påverka ens partner negativt. För att så här, det är att man är med någon bara för att vara med någon. Det är inte sant.
Nej.
Det är verkligen inte sant. Jag är liksom dödsförälskad i min tjej. Men jag har inte varit själv. Och det är också sant. Det tar inte bort mina känslor för den relationen jag har.
Nej, absolut inte. Jag har ju varit själv då i... Kan jag också säga då... Alltså, jag var gift då med mamman till mina två äldsta barn. Därifrån så hoppade jag direkt in i en relation som inte var bra. Och jag försökte göra allt då för att fixa den här relationen. Köpa hus, bygga altan, vi ska förlova oss, vi ska gifta oss, vi skaffade till allting. Fast jag mådde själv, ingen fel på henne, men jag mådde jättedåligt i den relationen. Och så försökte jag fixa det här då med alla yttre grejer då.
Men varför mådde du dåligt?
Nog väldigt, återigen, de här rädslorna, rädd för att misslyckas och känna då så att okej, här går jag in i en relation och så märker jag ganska snabbt att det kanske inte var rätt för mig. Men utåt sett så vill jag fixa det. Och då trodde jag att jag ska fixa den här relationen genom att köpa ett hus, bygga en altan, bygga en swimmingpool, bara yttre grejer för att jag ska liksom se någonstans bra och sen försöka då få den här andra personen att älska mig mer. Så att det är också, alltså, att på tal om sorg, det är också en stor sorg också att inte kunna hantera det där riktigt.
Hur har du hanterat det nu då?
Det som hände var att den relationen tog ju slut, såklart. Det blev ju ohållbart. Och jag ringde faktiskt upp lite terapeuter och sa att jag behöver nog komma och prata om det här. Och vilket jag gjorde. Och jag tror också det är en sån här, i alla fall för mig, jag ska inte prata för andra, men för mig då, som under så lång tid försökte vara den här coola killen, narkoman och lite småkriminell och sådär, att verkligen liksom böja på nacken och så här, jag har problem med mitt känsloliv, jag behöver gå och prata med någon om hur jag mår och vad jag vill. Det var extremt jobbigt.
Men så viktigt.
Jätteviktigt.
Nu har vi snabbspolat lite här, vi ska gå tillbaka till de här vägskälen. För att när man tänker på det, så oftast så hittar man ett vägskäl och det kan ta ganska lång tid innan man hittar det. Jag har hittat mitt vägskäl och det var en valborg. Och den tuffaste killen i området kommer med en tjej under varje arm. Och bara går förbi och alla är så här, där är han. Liksom. Där och då var jag så här, men jag ska bli han. Tänk att det är så, det funkar. Kanske inte för alla, men så här... Den tuffa killen i området hade två tjejer. Jag ville också bli som han. Och sen liksom därefter så försökte jag bli tuff. Liksom. Då gjorde jag allt vad som krävdes för att vara tuff. Allt från inbrott till att slåss till att liksom hålla på med dumheter. Och det är ju inte hans fel. Inte alls, jag skyller ingenting på honom. Liksom. Men det jag vet nu idag, så här, det var den situationen som fick mig att välja ett spår i livet. Liksom.
Jag tror för mig var nog klottrandet.
Mm.
Alltså, vi såg ju upp till de här killarna. Och absolut, de vet ju inte vem jag är. Liksom. Men för mig var de... Alltså, det var mina idoler. Och någonstans när vi började klottra så blev det så här att ja, men jag ska göra allt för att liksom bli känd. Mm. Och sen så då, när man klottrade längs tunnelbanelinjen så kunde man åka tunnelbanan då och så kunde man se sin egna tag eller målning. Och då är det så här, wow. Där fick jag någon form av bekräftelse.
Jag härstammar ju också ur graffitin.
Liksom. Okej.
Okay. Mm. Vi hade ju i en Z, DCS-killarna, liksom, MTA på den tiden som var stora. Och det var ju idoler.
Mm.
Man kunde ju se nya målningar varje dag från tunnelbanan som de hade gjort. Liksom.
Mm.
Hur långt gick det med graffiti?
Nej, inte speciellt långt alls. Det fanns ju en massa andra idoler då på jag är ute från Västerort. Längs gröna linjen, det var Jason och Weston kom ju, de blev ju stora där på 90. Men ganska snabbt så blev det, ja, jag började sniffa den här sprayfärgen. Jag och en annan klottrare som ner, skrev han, vi började ju sniffa väldigt mycket kromfärg och så blev det, ja, vi testade Mariana och så att vi säger att jag klottrade mellan 88 och 93 kanske.
Mm.
Och sen började det gå ut för.
Jag boffade ju också spray och bensin och sådär. Och det är ju... Jag skulle säga det är mitt livs största misstag.
Mm.
Men det har också varit mitt livsräddning. Jag fick psykos av det.
Ah.
Riktig psykos som jag lider av än idag.
Mm.
Jag kan inte känna, jag kan inte tanka bara på bensinmacken. Jag kan inte åka båt som luktar bensin. Alltså så här, jag är superbegränsad. Jag har jobbat jättemycket med det, men jag hade ju liksom flera år av mitt liv har suttit inomhus för att jag kunde inte gå ut för att jag kunde känna lukter. Liksom.
Ah.
Och det är på grund av det. Men det har ju också gjort att jag aldrig har knarkat.
Mm.
Så det är på gott och ont det där att det hände mig, för att jag hade blivit knarkare.
Ah.
Jag älskade ruset. Jag älskade det, liksom, den livsstilen.
Mm.
Men jag blev så rädd. Så att jag, liksom, jag började dricka när jag var alltså vuxen.
Ja, nej, ja, precis. Det är ju tur i oturen att det blev så. För jag älskade också. Vi sniffade ju dagligen under liksom högstadietiden.
Jag förstår hur farligt. Det man gör är att man häller då... det här är strängt förbjudet för någon att prova. Det här är livsfarligt. Men man hällde ju substans, alltså jättestark substans i en påse. Och sen andades du i påsen. Alltså det måste ju smälta hjärnan för varje sekund. Alltså det måste vara, det är klart, men det är ju så vilken idiot grej.
Först är ju kemikalierna livsfarliga för hjärnan och kroppen. Och sen har du ju också syrebristen.
Ja. Jag får ju typ panikångest nu när vi pratar
om det. Ja, men jag får ju också så här lite rysningar. För att jag vet ju också några gånger, min droppe var ju, jag förmodligen fick syrebrist, jag tuppade av flera gånger och fick jätteläskiga hallucinationer.
Ja, samma här, det var det som hände och det brände fast.
Ja, och då la jag ner det.
Mm.
Däremot så den här längtan att vara någon fanns kvar. Och så träffade jag nästa, enligt mig då, coola kille. Och så provade jag Mariana. Och Mariana gillade jag inte, eller hash var det först tror jag. Och jag gillade inte det alls. Men det var så många som gjorde det och jag ville ju vara som dem.
Mm.
Så jag rökte ju liksom emot min egen vilja. Vilket är jättesorgligt. Ja, bara för att jag ville vara den här tuffa killen.
Jag tror att det är så vanligt.
Mm.
Ja, det är nog vanligt bland alla, men speciellt bland unga killar.
Mm.
Att man gör, tar beslut och fullföljer saker som man inte vill, bara för att platsa in.
Mm. Mm. Nej, men så var det ju. Och det kan jag säga har ju varit många, liksom många, många situationer upp i övre tonåren också. Massa dumheter som jag har gjort, som jag egentligen varit helt livrädd för att göra.
Mm.
Men jag gjort det för att, ja, återigen, helt rädslostyrd och den här enorma bekräftelsebehovet av att platsa in eller bli omtyckt eller vara cool.
Vad skulle du säga är den läskigaste, farligaste, dummaste saken du har gjort som du liksom inte vill göra?
Alltså menar du något? Alltså jag tänker ju på allting jag gjort mot mig själv.
Och så kan det ju vara. Alltså ja. Det är en öppen fråga.
Alltså jag har gjort massa dumheter, alltså kriminellt och sånt här. Men jag var extremt sjuk. Det är liksom inget försvar, men jag var ju sinnessjuk. Liksom. Jag fattade inte vad jag höll på med. Men jag skulle nog säga att det värsta jag gjort, det är nog det jag gjort mot mig själv. Det är liksom psykiska våldet på mig själv.
Utanför drogerna eller?
Ja, utanför drogerna.
För jag håller ju på med det fortfarande. Jag bryter ju sönder mig själv dagligen. Inuti mig själv liksom.
Men utanför drogerna, för någonstans så blev ju drogerna och alkoholen för mig, det blev ju någonstans lösningen eller frizonen. Att när jag fick i mig sen kokain, då var det så här, alla problem försvann och jag blev någon. Jag blev tuff och cool. Alla rädslor försvann. Och det värsta stadiet var nog när jag var liksom nykter. Då var jag nog som mest sinnessjuk. Och gjorde, som jag sa, saker som jag verkligen inte står för. Liksom gjorde våld på min egen moral och etik liksom bara för att vara någon.
Det är djupt ändå när man kommer till den punkten att man kan se det mot sig själv. Jag har ju svårt att idag säga att att det är, jag håller med dig att så det värsta man kan göra är ju att skada sig själv under lång tid. Jag har gjort det så länge som jag minns. Liksom. Men det har jag har aldrig tänkt på det så som du säger det nu. Utan det jag har tänkt på är så här, vad jag har gjort mot andra. Vilka situationer jag har satt mig i för att bli bekräftad av andra. Och det är egentligen två skilda saker. Och den du pratar om är ju den viktigaste pusselbiten för att läka.
Liksom. Ja, nej, men så är det ju, för att jag hade ju inte hamnat i de där andra situationerna om jag hade varit liksom tillfreds i mig själv. Så det har ju tagit liksom år av terapi och samtal att liksom börja kunna spegla sig själv ärligt och se liksom vad jag har gjort mot mig själv. Och på den resan då skadat massa andra människor känslomässigt på grund av att jag har varit så jäkla rädd och osäker och vill passa in. Och
hur är du med de känslorna idag?
Bättre, men det är ju fortfarande det här liksom, men jag älskar ju att bli sedd, jag älskar att bli omtyckt. Om du skulle fråga min sambo så kan jag vara hon kan ju ligga i soffan ibland och bara vill vara själv. Och då kan det kicka igång med mig. Nej, men kom hit, vi ligger här, jag kan klia i håret. Och liksom, för att jag har fortfarande kommer det där tillbaks. Apropå ingenting, finaste julklappen jag fick av henne, det var en burk med 100 lappar, vad hon tycker om hos mig. Så jag går och öppnar en sån här varje dag.
Och då, du fick det nu?
Ja, jag fick det nu i julklapp. Och först när jag såg den tänkte jag så här, jaha, det var ju snålt. Men jag förstod inte vad det var. Men sen när jag öppnade de här lapparna så stod det anledningar vad hon tycker om hos mig. 100 stycken.
100 anledningar?
Ja, har hon suttit och gjort.
Kan du komma på 100 anledningar om dig själv?
Nej.
Samma här, det känns som en omöjlig uppgift att jag skulle skriva ner 100 anledningar. Jag tror jag skulle ha svårt att göra det mot någon annan också faktiskt. 100, det är många.
Alltså. Det är många. Det var en hel burk full med smålappar.
Och då har du 3 månader nu framför dig med en liten treat varje dag.
En liten treat varje dag. Ja. Och jag märker, det kan ju låta för lyssnarna som en töntig grej. Men för mig, att öppna en sån här lapp varje dag, det är magiskt. Det stillar mitt begär.
Har du blivit förvånad över någon av lapparna?
Nej, nu har jag inte öppnat så många då, i början på januari, men Nej, utan jag tycker det är gulligt och det är fint liksom. Och det är ingen sån här grej som jag har blivit så här, va? Gillar du det här hos mig? Ja. Inget sånt än. Det kommer ju säkert komma.
Ja, man, vem vet?
Jag har ingen aning.
Du verkar som att du har jobbat lite på att tycka om dig själv. Så att,
Jo, nej men det gör jag ju. Jag tycker ju om mig själv. Sen har jag ju sidor jag inte tycker om hos mig själv som jag fortfarande liksom jobbar med. Mm. Och det är ju, kan ju vara liksom... Ja, men... Mycket rädslan är ju liksom en återkommande punkt i mitt liv. När jag ser då, ja, men när jag skulle gå hit, då var jag skitnervös. Mm. När jag gick här vid Fridens plan så tänkte jag så här, men hur är han? Okej, han är ju en offentlig person, han är kändis, han... Ja, han vet säkert vem min tatuerare är och så, ja, men salongbetong och du vet så här. Mm. Så då blev jag ju nervös, vad var det för frågor liksom... Och jag hade ju inte lyssnat innan på något. Det ville jag inte göra. Så, ja, men, då blev jag ju genast nervös och rädd. Vad ska han tycka om mig?
Ja, men jag relaterar fullt ut.
Och den rädslan kan är en återkommande i mitt liv, fortfarande.
Mm.
Nya situationer, nya människor. Jag har alltid varit en liksom kameleont bland folket.
Mm.
Jag började hänga med klottrande och graffitimålare. 90-talet så blev det Ultima Thule och skinnskallar och punkare har jag varit i många år och hållit på och spelat musik, trummis. Så jag har hela tiden hoppat runt i olika konstellationer för att liksom platsa in någonstans.
Men jag tror att jag har gjort samma. Och när jag inte längre ville vara, förknippas eller egentligen ha kontakt med kriminella.
Mm.
Sen dess har jag varit själv.
Mm.
Mer eller mindre. Jag har ju mitt järngäng, liksom, mina grabbar. Men jag vill inte, nu vill jag ingenting.
Nej.
Jag jagar. Det är vad jag gör.
Mm.
Jag är hemma, jag jobbar, jag jagar.
Mm.
Liksom. Sen gör jag fan ingenting.
Mm.
Och jag bryr mig mindre och mindre om saker som jag tyckte var så viktigt.
Mm.
Så, alltså, jag sa det till några polare häromdagen, så här, vi är klockintresserade ett gäng.
Mm.
För vad?
Mm.
På riktigt, för vad?
Mm.
Okej, jag köper den här klockan, jag har den på mig. Mm. Det enda som händer när jag har den klockan på mig det är att någon annan grabb tycker att jag har fet klocka.
Mm.
Det finns inte en kvinna i världen som reflekterar över vad jag har för klocka.
Nej.
Skiter fullständigt i det. Mm. Så män imponerar på män.
Mm.
Med materialistiska saker. Mm. Det är det alltså hjärndödaste jag har hört.
Mm.
På riktigt.
Och det är ju så sant det du säger. Och jag är relaterad till varenda grej.
Mm.
Just klockor. Men jag har ju den här beroendepersonligheten i mig. Så att när jag har skaffat den där klockan. Eller så här. Min pappa hade en Breitling.
Mm.
Jag fick den av honom när jag fyllde 30 tror jag det var. Eller om det var 40. Ja, skitsamma. Jag fick den och blev så här, wow, fan vad skönt liksom. Hade på mig den. Efter en vecka, när mina vänner har sett den klockan och jag har fått den bekräftelsen, ja, men då går jag och tittar, vad är klockan värd? Kan jag sälja den och köpa den där klockan som är lite dyrare? Så jag blir aldrig riktigt nöjd heller.
Det är typiskt grabb.
Ja.
Jag är exakt likadan. Det börjar släppa nu och det är jävligt skönt. Nu är det ju så att klockor är investeringar, så att det inte är pengar i sjön som många tror, utan det går absolut att tjäna pengar på klockor och man kan ha den i tiden. Så att det är till klockornas försvar. Men man kan lägga klockor åt sidan.
Mm.
Det är vad som helst. Det är kläder, det är bilar. Liksom, där man hela tiden egentligen försöker bräcka en annan man.
Mm. Ja.
Det är så sorgligt. Så att,
ja. Jag hade ju en period där jag var med i sådana klockforum och hade någon app också och tittade. Man kunde se då... Så,
men den Kronor där 24.
Ja, exakt. Det har jag lagt allt det där åt sidan och min klocka ligger hemma i byrålådan och jag kan ha på mig den om vi ska gå ut och äta någon gång.
Mm.
Så.
Men samma sak där. Varför tar du på dig den när du går ut och äter?
Ja, det är nog för att känna mig snygg och fin.
Mm.
Ungefär samma som jag sätter på mig kanske en skjorta och kavaj. Om vi ska...
Men tror du att din tjej tycker att du blir snyggare för att du har den där klockan på dig?
Nej, det tror jag inte hon tycker. Nej. Däremot så kan jag inte låta bli att fråga henne. Ska jag ha den här?
Ja.
Eller kan jag ha det här?
Ja. Och jag är lite,
oavsett vad jag,
exakt
oavsett vad jag frågar så kommer jag säga, ja det kan du ha.
Mm. Ja, min tjej kan vara så här, men du byt tröja eller stopp. Ja. Alltså, hon är liksom... jag lyssnar ju på henne,
ja.
Så att säga. Säger hon stoppa in t-shirten, då stoppar in t-shirten. Jag skiter i. Ja. Alltså jag vill att hon ska tycka det är fin. Ja. Liksom. Men hon kan absolut ha åsikter. Men just det här liksom dyra, materialistiska är... Det är klart att tjejer gillar det också. Men killar tävlar med killar.
Mm.
Liksom.
Mm. Ja, men så är det.
Men du sa här innan att så här, om din tjej säger att hon vill vara själv så blir det problem för dig.
Ja, det har blivit bättre.
Ja. Och jag har så mycket problem med det.
Mm.
Senast igår så jag kom hem efter jobbet och sen så ringer min tjej. Och, för henne är det här helt normalt.
Mm.
Hon bara, du, vad gör du? Bla, bla. Hon bara, jag är på väg hem. Men jag behöver lite paus, jag behöver vara lite själv.
Mm.
För mig är det katastrof att hon säger så. Jag bara, va? Vad snackar de? Liksom. Hon bara, nej, men jag behöver vara lite själv bara. Liksom, så här, så. Kom hon hem och så började hon packa. Så här. Jag bara, vart ska du? Liksom, vad fan händer?
Mm.
Hon bara, men jag ska åka hem till min kompis och hänga med barnen och liksom sova. Och bara ladda på batterierna lite. Det här behöver inte... Just igår handlade det nog om mig för att vi hade tjafsat. Men det behöver inte handla om mig.
Mm.
Att hon vill ha lite egen tid.
Mm.
Men jag kan inte ta det personligt.
Nej.
Jag kan inte det.
Nej.
Och innan hon gick igår, för att jag blev svår i det. Jag var inte alls skön och lät henne gå. Liksom, klart jag lät henne gå, men jag, hela min kropp visade att jag var missnöjd.
Mm.
Liksom. Och så när hon gick så hon bara, det är helt sjukt. Hon bara, du har jagat 2 dagar i veckan sedan oktober.
Mm.
Du åker iväg och får din egen tid hela tiden.
Mm.
Vad är det för skillnad när jag vill åka hem till liksom, och min kompis och hänga med hennes barn?
Mm.
Det är ingen skillnad. Men jag tar det personligt.
Mm. Nej, jag är precis likadan. Och det kan till och med vara så att hon har haft en skitdag på jobbet.
Mm.
Och jag hämtar henne på jobbet, vi åker hem, sitter hon bara tyst i bilen. Och jag frågar, vad är det? Nej, men det är inget.
Mm.
Och så suckar hon kanske lite grann. Och då blir jag, men på riktigt, vad är det? Nej, men det är inget. Jag har bara haft jäkligt jobbigt på jobbet. Det har varit mycket och bla bla bla. Okej. Okay. Och då sitter jag där och börjar analysera. Och tror att det handlar om mig.
Mm.
För jag är ju så jäkla självisk i det där. Istället för att kanske lyssna på henne och säga, ja, men okej, okay, jag ger dig space. Nej, då kan jag börja måla på där. Ja. Så kan jag inte släppa det där. Och till slut blir det en konflikt som jag då har dragit igång. Mm. Och till slut blir hon irriterad på mig för att jag håller på och tjatar.
Mm. Det där är jag 100%.
Ja.
100%.
Ja. Och så blir jag, och sen efteråt då när, och så kanske vi börjar tjafsa. Fast det fanns ju inget att tjafsa om. Och för mig kan det ta liksom en dag innan jag börjar inse så här, att okej, det var jag som drog igång det. Och sen nästa vecka kan det faktiskt vara likadant igen.
Men erkänner du det då? För jag har lättare att erkänna det här nu medan vi pratar. Jag sa precis, du såg att jag sneglade på timern. Det var för att jag tänkte så här, det här ska hon få höra. Okej, okay, vi är på minut 32. Jag skickar det här till henne sen. Så slipper jag säga det.
Nej, men det är nog så. Alltså, jag har ju lättare att säga det här. Mm. Eller till en polare. Än till henne.
Och vad är det om då?
Jag vet inte. Och det här har jag diskuterat både liksom med vänner och klienter och liksom hur viktigt det är det här med ärligheten att säga det. Så här, du fan, jag ber om ursäkt för det var barnsligt. Men när det kommer till en relation, jag vet inte vad det beror på, men det är ju känslor inblandat på ett helt annat sätt än vad jag har kanske till min bästa vän.
Mm.
Så jag har ju mycket svårare för sådana saker i en relation. Alltså med den jag älskar.
Och det där är som viktigast?
Där är som viktigast. Precis.
Ja, det är svårt alltså. Det är svårt. Mm. Alltså, så svårt. Mm. Liksom. Jag blir också så här, ja men gå då.
Mm.
Och så ska jag vara sur sen.
Det hade nog inte jag klarat.
Alltså, jag säger gå.
Ja.
Nej, jag sa
för jag skulle ju vara livrädd att hon då går.
Ja.
Och så sitter jag där då.
Men det var exakt det som hände igår.
Ja.
Jag bara, ska du åka eller? Hon bara, jag bara, men åk då. Liksom, inte så här stick, utan så här, men åk då. Bara så att liksom, slipper jag sitta här och liksom vänta på att ska gå.
Mm.
Så hon drog ju.
Mm. Så jag bara, hur kändes det då?
Så här lät det i huvudet.
Ja.
Jag bara så här, jag bara, vad händer nu?
Ja.
Hon har dragit, så här, ja. Hon har dragit, men hon har inte dragit. Hon har åkt hem till en polare.
Mm.
Och tar en eller två nätter om hon behöver sin egen tid. Vilket är fullt normalt. Jag är inte person som behöver egen tid. Mm. Men jag är också ute i skogen många timmar per år.
Mm.
Så jag får ju min egen tid.
Mm. Mm.
Jag ber inte om den som hon gör. Utan jag får den för att jag jagar.
Mm.
Jag säger så här, okej, jag jagar på lördag.
Mm.
Men för mig är det ju inte att jag ber om egen tid. Utan jag ber om att få jaga. Men det är ju egen tid. Jag är ju själv i skogen.
Ja, ja. Jag hörde en amerikansk terapeut säga så här: when you are alone, all your enemies are there.
Mm.
Och jag skriver verkligen under på det, just i sådana här situationer. Vad skulle hända då om min sambo gick iväg? Ja, då skulle jag sitta där med mina tankar.
Mm.
Och helt plötsligt så har jag dragit igång en actionfilm i min skalle och jag tror att den är sann.
Mm. Precis, men hennes egen tid är ju min, alltså det blir min strafftid, eller vad man ska säga.
Mm.
Då sitter jag och straffar ut mig själv istället.
Ja. Varför blir det så?
Jag vet inte, men det är ju äckligt.
Ja.
Det är äckligt, alltså på riktigt. Det är ju vidrigt.
Och jag vet ju också, alltså i min egen tid. Jag tycker ju om att måla graffiti idag.
Mm.
På lagliga väggar, så jag åker ju iväg ibland och gör det.
Mm.
Och jag frågade henne, ja men så här, ja men på torsdag kan jag åka iväg 2 timmar. Och, ja, självklart. Då är det ju inga problem.
Nej.
Är det tvärtom? Då börjar ju min tankeverksamhet. Är det någonting?
Mm. Det är jävligt. Alltså, undrar om det inte är liksom en könsrelaterad grej också. Alltså,
jag tror absolut att det bottnar i ens känsloliv. Och det har med den här, om jag bara går till mig själv, den här rädslan att vara ensam, ej omtyckt. Att det, liksom, det rotar sig därifrån.
Men jag får ofta höra att det är ett kontrollbehov hos mig.
Mm.
Som jag gärna avfärdar. Och det vet jag inte varför. För är det fult att ha ett kontrollbehov? Är man dålig partner då? Eller så där? Men min dotter säger ofta till mig som du har värsta kontrollbehovet. Liksom. Och jag är så här, men för att jag vill veta vart du är 3 på natten.
Mm.
Det är inte ett kontrollbehov.
Nej.
Det är alltså för en föräldrars plikt.
Mm.
Liksom. Men det är ju ett kontrollbehov.
Mm.
Per definition så är det ju det. Jag vill ju veta vart hon är för att ha kontroll på vart hon är.
Mm.
Och där är det svårt för mig att dra gränsen för vad som är normalt och inte, liksom.
Mm. Det, så kan det ju vara, absolut. Men jag håller ju med dig där att ja, ett kontrollbehov, men ett sunt, skulle jag ju säga. Alltså när det kommer till ens barn. Jag vill ju också veta. Jag ringde min son häromdagen, och då var klockan 15:45 på eftermiddagen. Han låg och sov, och jag frågade, varför ligger du och sover? Jag gick och la mig 7:30.
Mm.
Vad gjorde du vaken liksom hela natten? Ja, i det här fallet satt han ju bara och gamade då med vänner. Men han är ju i den åldern, ja, med nyårsafton. Då var det ju också så här, ja, då skulle han iväg till Järfälla på någon villafest. Okej, hur kommer du hem? Ja, du vet, boka taxi. Ja, men då vill jag ju ha kontroll, såklart. Det värsta som kan hända är att det händer ens barn något. Och jag vill ju inte att han ska ha den.
Men går du tillbaka till dig själv och säger, men när jag var i den åldern så gjorde jag så här. Och därför blir du orolig för jag hans tror beslut.
Ja, nu är han väldigt olik mig hur jag var i tonåren, vilket är väldigt bra. Men det är ju självklart det som, jag är ju livrädd att han ska göra som jag gjorde när jag var i den åldern.
Mm. Vad skulle din reaktion vara om han antingen kom hem och berättade, eller att du kom på honom, så han har rökt gräs eller han har dragit ladd eller?
Jag vet inte, det är så långt bort. Däremot så han kommer ju, om han inte redan gjort det, ta sin första fylla någon gång.
Mm. Hur gammal är han?
16.
Mm.
Förmodligen har han kanske redan gjort det. Men jag är nog, om han berättar det själv, då skulle det nog vara helt annorlunda. Då skulle jag nog bara liksom tycka att det är jättebra att han vågar prata om det.
Mm.
Jag vågade aldrig prata om mina saker när jag var barn. Jag var ju en mussla och jag ljög ju bara och blånekade ju allt.
Mm.
Så bara där så hade han ju vunnit liksom ett enormt förtroende. Och jag hade nog inte gjort en sån stor grej utav det. Skulle jag däremot komma på han och det var lögner inblandat, jag vet nog inte hur jag skulle reagera. Det är väldigt lätt för mig som terapeut att sitta här och säga att jag skulle göra si och så. Men jag vet ju också av erfarenhet att när det kommer till mig själv och mitt egna känsloliv, då spelar det ingen roll vilka utbildningar jag har i grund och botten. För att jag kan sitta med par i behandling och ge övningar och råd hur de ska göra. Och de blir jättelyckliga och tackar mig efteråt. Men sen när det kommer till en själv, jag kan liksom inte terapeuta mig själv.
Nej, men det är svårt. Alltså, jag är inte terapeut, men det är alltid svårt. Jättemånga vänder sig till mig med sina problem. Och så är jag ganska hyfsat bra på att hjälpa till. Mm. Men jag kan aldrig applicera det på mig själv. Liksom. Mm. Jag har ju verkligen lagt mycket vikt i min uppfostran till min dotter att vara ärlig.
Mm.
Min tes är att så länge du är ärlig så är det lugnt.
Mm.
Det spelar ingen roll vad du berättar för mig.
Mm.
Det spelar ingen roll. Jag finns här för dig.
Mm.
Men när du börjar ljuga, då är det svårt att finnas.
Mm.
Då är det svårt för dig och mig att göra en bra outcome av situationen.
Mm.
Liksom. Och jag har liksom verkligen sagt så här, allt är lugnt. Du kommer testa röka, du kommer testa dricka, du kommer antagligen testa droger. Liksom.
Mm.
Så här, jag vill inte det. Men om du gör det så är det okej. Okay, om du pratar med mig. Liksom. Sen ska du veta att det är farligt hit och dit. Och sen så gick jag till en terapeut som är specialiserad då på att coacha föräldrar.
Mm.
För att jag kände mig inte på en bra plats i mitt föräldraskap. Och hon skällde ut mig efter noter.
Mm.
På grund av det här. Liksom. Och hon sa till mig, hon bara, din enda uppgift är att bli osamt med ditt barn. Din enda uppgift är att vara sträng och sätta tydliga regler och inte acceptera någonting utanför de reglerna. Det är det enda sättet. Mm. Nu finns det säkert olika skolor i det här, men den här terapeuten var så. Så jag bara, men är det inte bättre att så här, hon vet att hon får som vågar prata?
Mm.
Men jag vill inte att min dotter ska testa någonting, men jag är inte dum.
Mm.
Jag är inte dum, jag fattar ju. Mm. Det kommer hända. Liksom. Hon kommer ha sex och det kommer, liksom, allt det här kommer hända.
Mm.
Det är en människa vi pratar om. Liksom. Så hon bara, men det finns studier som visar på att om man säger till ett barn det är okej. Okay. Ta du en lätt öl.
Mm.
Så det barnet närmare till att dricka stark sprit eller närmare till att röka hasch än ett barn som inte får göra det alls.
Mm.
Så, och det kan jag ju typ köpa. Så jag blev supersplittrad i... Det här är ju bara 3 år sedan. Alltså det är så här, det är ju, jag har misslyckats då. Jag har gjort det liksom i alla år redan. Jag och min dotter har en jättefin relation kring allt sånt här. Och vi pratar väldigt mycket och hon är ärlig. Mm. Liksom. Jag kan ju fråga, så nu på nyårsafton så... sa jag till henne, så jag bara, du liksom, gör vad du vill, men meddela varje gång du lämnar en adress bara.
Mm.
Så jag vet att du inte är kvar på det stället och att du är på väg till ett nytt ställe.
Just det.
Och det gjorde hon. Och sen så, jag kom hem 3:30.
Mm.
Någonting, så ringde jag henne. Jag bara, vad gör du? Hon bara, nej, men jag är kvar på den här festen. Jag bara, okej, liksom, vill du inte åka hem? Alltså, klockan är 3:30. Hon bara, jo, men det är så dyrt att åka taxi nu, så jag väntade så att det blir billigare. När jag bara, nej, men beställ en taxi så betalar jag. Vill du åka hem så åk hem, liksom. Mm. Såklart. Och så jag bara druckit hon bara lite grann. Så att vi har en bra dialog kring det. Och hittills, alltså allt man kan göra för att stoppa all ondska, peppa, ta i trä och sådär. Hittills så har hon inte gjort någonting så att hon har tappat kontrollen eller så. Hon har varit jävligt försiktig.
Mm.
Vilket jag då tycker det är bra, såklart. Och som jag gärna då tar tillbaka från den här terapeuten. Att så här, men det kanske funkade så som jag hade velat bli uppfostrad. Liksom. Mm.
Ja, jag tror ju på er båda.
Mm.
Eller båda sätten. Jag tror att det är väldigt farligt och svårt att liksom måla just sådana här saker svart eller vitt.
Mm.
För att alla människor är unika individer och fungerar olika. Så att jag är också på det spåret att jag vill kunna ha det, att barnen ska ha det förtroendet för mig att blir de skitfulla ska de kunna ringa mig och jag kommer och hämtar utan att det ska bli en stor grej. Sen vet de nog också att vad jag står när det kommer till liksom narkotikafrågor. Att det är big no-no liksom. Titta hur, vad som har hänt med mig. Och jag vet också, alltså något som, ja nu sa ju hon att det finns studier på det, men det kan ju också vara att när det blir väldigt, jag vet ju folk som har haft väldiga förbud mot allt. Och sen när de är upp mot 20-årsåldern, då exploderar de.
Mm.
Så att jag tror att det är en väldigt vågskål liksom.
Och det är inte lätt att vara förälder.
Nej, och sen är ju allas barn, är ju, alltså dina och mina barn kanske är helt olika varandra. Så att ditt sätt kanske, eller ja.
Det är klart att det är så. Ja. Alla är olika och behöver olika skolor för att liksom ta rätt beslut, såklart. Jag menar bara på att jag vill att hon ska vara trygg med, som du sa.
Mm.
Du ska vara trygg med att ringa mig och säga så här, men nu jag åt den här kakan, det var hasch i den, jag mår skitkonstigt.
Mm. För jag vill också gärna att mina barns kompisar ska känna det förtroendet. Mm. Att om min son ligger och spyr på en busshållplats och inte kan gå, att de ska kunna ringa mig utan att det blir någon fara. Jag hade en kompis i tonåren, han var jättefull, kunde knappt gå. Och vi var ju livrädda, då hade vi ju inte mobiltelefoner, så vi visste inte riktigt vad vi skulle göra av han. Så vi åkte ju hem till honom, till hans föräldrar i en liten villa i Ängby, och så knackade vi på dörren och släppte honom där och sprang.
Mm.
För vi var ju så rädda att bli påkomna att vi hade varit. Nu fattar ju de såklart att vi var ju ett gäng på 4-5 personer som alltid umgick, så att de förstod ju det i alla fall. Men
jag fattar det traumat ändå, öppna dörren så ligger ditt barn
ens barn där. Och har ingen aning om vad som har hänt. Och precis, tänk dig den förälderns situation. Hade det skett med min son, då hade jag, ja vad bra att han är här, jag ska ta hand om honom. Men shit, hans vänner, vad har hänt med dem?
Mm.
Vart är de? Ligger de i någon buske och är medvetslösa?
Mm.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Och då ringa till hans kompisars föräldrar och berätta. Ja.
Ja, den kommunikationen är ju viktig, men det är ju svårt som barn. Speciellt om man är rädd för att säga sanningen.
Mm.
Jag var ju aldrig det. Alltså, nu, jag kommer ju från ett grovt missbrukarhem, så att jag var väl också så jag bryr mig inte.
Mm.
Liksom, det är ingen som bryr sig om mig, så jag behöver inte bry mig om dem.
Mm.
Så jag sa bara som det var hela tiden. Liksom. Mm. Men vi har inte ens kommit in på den problematiken som du har haft på riktigt. Liksom.
Mm.
Det började med droger.
Ja, började med droger. Experimenterade med alla former av droger.
Och hur gammal var du då?
Ja, men det var ju i tonåren.
Mm.
Och såg mig inte alls som någon narkoman eller liksom beroende eller missbrukare. Så, utan jag var ju som alla andra tonåringar, den klicken jag umgicks med, experimenterade med det där. Och jag kom ju inte från någon missbrukarhem eller någonting, så att det jag vet idag är att det är ju delvis genetiskt överförbar sjukdom. Vi har i släkten, men min mamma och pappa har inte. Liksom.
Mm.
Och just att liksom barndomstrauman av olika sätt kan liksom utlösa det här förloppet. Och jag vet inte om det var den här situationen som barn eller det här att jag inte tyckte, kände mig älskad. Om det är självklart, eller vet, jo jag vet ju att det är självklart en väldigt pådrivande faktor. För att när jag fick i mig droger så blev jag någon. Och jag kände mig ju, jag fick ju det här, den falska känslan av att vara omtyckt och vara cool. Och...
Dricker du alkohol?
Vad sa du?
Dricker du alkohol idag?
Nej.
Nej,
nej. Nej. Ingenting.
Det gör jag. Mm. Och jag får ju den känslan. Jag har ju till och med en plunta där det står 2 klunkar bort.
Mm.
2 klunkar, sen släpper det.
Mm.
Sen är jag lugn.
Mm.
Huvudet blir tyst, känslorna liksom stannar av.
Mm.
Så. Och jag har ju extremt mycket missbruk i min familj.
Mm.
Så jag är ju tacksam för att jag inte är alkoholist.
Mm.
På riktigt tacksam. Jag känner inte heller att jag har en problematik kring alkohol. Jag liksom, jag, som regel så dricker jag aldrig på vardagar och liksom så.
Mm.
Jag undrar mig inte en öl en tisdag. Liksom. Mm. Men du har klippt helt liksom, det enda sättet att...
Ja, för mig var det så. Mm. Jag, det gick ju väldigt illa för mig. Hade ju jättestora skulder till helt fel människor.
Mm.
Och jag höll ju bokstavligen på att knarka ihjäl mig. Som jag sa innan, jag vägde 48 kilo och knarkade dygnet runt.
Under hur lång period? Alltså, det börjar ju oskyldigt göra inom citationstecken att man då röker en braja eller liksom. Sen blir man lite äldre och kommer in på liksom andra droger. Men när skulle du säga att du gick från en vanlig människa? För att vi har folk som använder kokain som sitter i riksdagen. Liksom. En vanlig människa till att du faktiskt blev missbrukare.
Ja, alltså det har ju varit progressivt, så det här har ju liksom byggts upp under tid. Så jag var ju då en helt vanlig fungerande människa som knarkade lite ibland, kanske varannan helg eller någon gång i månaden. Men någonstans i 18-20 års åldern så testade jag amfetamin. Jag tror det var 18 års åldern, och det var egentligen av en slump. Jag hade några kompisar som höll på med det där, och så la han ner det i folks öl.
Han drogade er?
Ja, precis. De var några stycken som hade tagit. Vi spelade fotboll nere på en Grimsta IP. Och så hade han då fulchackat oss, som det kallas, lagt ner i allas öl. Så spelade vi fotboll där en hel natt.
Märkte du att det blev påtänd?
Jag förstod, ja, det gjorde jag. Jag förstod inte, jag märkte att något var fel. Liksom. För jag bara sprang och spelade fotboll och mådde så jävla bra.
Mm.
Och jag fattade liksom, och sen så, ja, och då förstod jag ju liksom att okej, okay, de satt och garvade åt oss som sprang runt som Duracell-kaniner på den där fotbollsplanen. Men den känslan där, det sa liksom bara pang någonstans i mig.
Mm.
Och jag älskade den effekten. Där skulle jag nog säga var en till sån där vägskäl i mitt liv. För nu var det liksom inte roligt. Jag hade ju druckit mycket alkohol innan. Nu var det inte roligt att dricka alkohol utan amfetamin längre.
Mm.
Men det var ju fortfarande kanske inte varje helg, men det eskalerade därifrån någonstans 18-20 års åldern.
Är du sur på han som...
Nej.
...drogade dig?
Nej. Han har gått bort för några år sedan. Han var en jäkligt bra vän. Jag visste vad han höll på med. Och vi blev ju jättebra vänner efter det också, ännu mer. Och han var ju som jag, han var ju sjuk i sjukdomen, liksom, i beroendesjukdomen. Han var ju uppvuxen med en alkoholiserande, eller uppvuxen med ensamstående mamma. Hans pappa var alkoholist, haft en ganska svår uppväxt. Busig kille liksom, men ändå... Han gjorde det ju inte så här för att nu ska vi göra de här narkomaner, utan det var ju, de såg ju där och då som ett pojksträck. Liksom. Det här är lite kul. Liksom.
Mm.
Nej, jag är inte sur på honom, för jag hade ju tagit det i alla fall.
Mm.
Och kanske inte den helgen, men nästa. Liksom.
Jag är ju allergisk mot det, att folk fular i folk preparat.
Mm.
För det kan leda till ett beroende. Det kan leda till psykos. Det kan leda till massa liksom. Det är någonting, det är precis som sex. Alltså det där gör man i samförstånd.
Mm.
Med tillåtelse.
Mm.
Det finns ju en version av det här där någon skulle kunna vara arg på någon som har drogat. Det var därför jag ville fråga.
Ja, ja. Nej, och jag, precis som du säger, det är ju livsfarligt att hålla på och göra sådär. Som du säger, det kan leda till psykos, någon kanske dör, alltså det kan hända massa saker. Men nej, jag blev inte arg på han. För mig hade det bara varit en tidsfråga innan jag hade tagit av egen vilja. Och någonstans därifrån eskalerade det till att liksom bli fest varje helg till kanske 3 gånger i veckan. Och sen var det ju perioder. Jag träffade någon tjej och då kanske jag tog det lugnt ett tag och så tog det slut och då kanske jag festade lite mer. Jag kallade det ju för festande, för det var ju det vi gjorde. Det var ju på den tiden, det var ju jag såg det som att jag levde rock'n'roll eller ville leva det livet. Med droger, ja, småkriminell och liksom pengar och tjejer. Och sen gick det över till kokain lite senare. Och där blev det väl någonstans någon ny kärlek liksom till kokainet. Och det, för mig var det så, det blev ju min älskarinna, det blev mitt allt. Det var, ja.
Och hur fort eskalerade det då?
Det gick ganska snabbt.
För alla känner ju folk som tar kokain.
Ja.
Sen om det är en gång i veckan eller en gång i månaden eller en gång per år.
Ja.
Men det är ju sällsynt att folk är som mig, 40 år gamla och aldrig har provat.
Nej, alltså, även mina, som jag säger då, i någon situationstecken normala vänner som lever helt vanliga svenssons liv idag och alltid gjort, har någon gång testat. Det är ytterst få. Jag har någon barndomsvän som liksom, han har aldrig provat en drog. Liksom.
Mm.
Men han var fotbollsspelare och var väldigt duktig. Jag spelade i BP och jobbar inom det där idag. Han har aldrig provat en drog. Men han var även i tonåren. Han höll på att klottra med oss också. Men han var så här, jag ska aldrig prova.
Mm.
Han var redan stenhård med det från ung ålder. Så jäkligt imponerad av honom. Men de flesta har, som jag känner...
Bra val.
Ja.
Jag gjorde ju samma efter det där bensingrejen. Ja. Så aldrig, jag kommer aldrig prova.
Och jag vet inte, jag ska faktiskt fråga om han har varit med om något liknande. Att det kanske var det som hände, att han provade att boffa med oss. Mm. Eller när vi var här gänget i yngre tonåren. För att, ja, sen när vi provade marijuana och hasch och sådär i 14, 15, 16 års åldern, så han var bara nej.
Ja, rädslan är ju människans starkaste drivkraft.
Mm.
Liksom.
Mm. Nej, men ja, det eskalerade ju.
Hur gammal är du nu?
Ja, men det är någonstans mellan 20 och 30. Vi säger 25-årsåldern. Och ett sånt här vägskäl som jag minns så väl, det var ju då att jag märker hur vi var liksom en klick. Säger 15-20 pers som känner varandra från ungefär samma område. Födda ungefär samtidigt. Hur vägskälet är att en del... Ja, men de skaffade ju jobb, relationer, någon kanske fick barn, någon kanske skulle plugga på någon högskola någonstans. Att deras festande, alla vi hade den här klassiska perioden efter studenten fram till 20-årsåldern. Det var mycket, liksom, man skulle ut och resa, man skulle festa mycket. Sen lugnade det där ner sig för normala människor. Mm. Men inte för mig, min fest fortsatte. Så jag böt ju umgängeskrets.
För att hela tiden ha tillgång till fest liksom.
Ja, det såg jag ju inte då, utan jag såg ju bara, men jag vill inte klar. Jag vill ju leva rock'n'roll och...
Mm.
Och jag såg mig inte som narkoman då heller. Det var ju liksom...
Men hur ofta brukade du kokain då?
Men vi säger i snitt av varje helg kanske.
Mm.
Sen kunde det ju vara perioder. Jag kunde ju ha någon månad, två, när jag inte använde det. Och sen kunde det ju vara vissa perioder, om det var någon semester, om då använde jag betydligt mer. Och hade jag liksom tillgång till pengar så blev det mer kokain.
Men kom det någonsin till en punkt där du blev beroende av att skaffa pengar så att du kunde ha tillgång till mer?
Ja, det var ju det som skedde när jag märkte att... Jag satte hela tiden så här gränser för mig själv. Aldrig på jobbet, aldrig på en veckodag och så vidare. Och jag märkte vid några perioder hur jag började bryta de där gränserna. Att ja, men nu ska vi ska ut på fredag. Ja, men då kan jag ta en, som jag kallade det, startlina klockan 4, fast jag slutade jobba klockan 6.
Mm.
Och de där gränserna började jag flytta hela tiden. Aldrig på arbetstid, och till slut började jag liksom, ja, jag körde hela dagarna.
Mm. Det måste vara extremt kostsamt.
Ja, det var det ju. Och det var ju då jag också blev beroende av att skaffa pengar. För att ha råd med det. Och då jobbade jag i en butik där jag stal pengar och jag gjorde kriminella saker vid sidan. För att liksom, då handlade det inte om att göra kriminella saker för att ja, men jag var kriminell eller behövde pengar till hyran. För jag hade en lön. Mm. Utan det var ju bara till att finansiera mitt användande.
När kom det till det vardagliga missbruket då?
Ja, men det måste ha varit när jag var runt 29.
Och det är också då att det kommer smygande. Först flyttade du gränsen från 4 till 3 till 2. Ja. Sen så blev det torsdag, sen blev det...
Ja. Och sen kunde det ju vara liksom då att nej, men jag vaknade på morgonen, käkade 2 ägg och så tog jag en lina så åkte jag in till jobbet.
Mm.
Och sen så körde jag på och sen kom jag hem.
Fick du samma rus?
Nej. Nej, precis. I den här tidpunkten så försvann liksom, effekten började ju försvinna. Jag trodde ju till och med att det var ju någon gång jag ringde upp någon langare och skällde ut honom för jag tyckte att det var så dåligt grejer han hade sålt.
Ja.
Det jag inte förstod är att det som händer är att alltså, jag behövde ju ha kopiösa mängder för att överhuvudtaget få någon effekt.
Mm.
Och nej, jag fick ju inget rus. Det kanske var någon sekund. Sen var det bara liksom för att jag skulle kunna jobba.
Mm. Jag har en vän som har rökt extremt mycket gräs.
Mm.
Och röker gräs alltså hela tiden.
Mm.
Alltså, jag vet vad röker man en gång i timmen, jag har ingen aning. Men alltså hela tiden.
Mm.
Men han känner inget.
Nej.
Så jag bara, vad fan röker du för då?
Mm.
Vad fan är grejen? Alltså, om du inte känner någonting, då kan du ju lika gärna röka en cig. Eller en vape.
Mm.
Eller ingenting alls.
Mm.
Liksom. Men då har jag fått det förklarat att röker man inte så börjar man må pyton.
Ja, och det var ju precis det som hände. Att när jag inte tog kokain, då blev jag ju sinnessjuk.
Mm.
Eller alltså, jag mådde dåligt. Och vid den här tidpunkten hade jag då träffat mina äldsta barns mamma. Och det var ju flera gånger hon trodde att jag hade tagit. Hon var ju helt emot droger.
Ja.
Hon trodde ju att jag kanske var påtänd när jag inte var påtänd. För då var jag helt hispig och rastlös, irriterad, mådde dåligt. Och när jag fick i mig kokainet så blev jag liksom... Då blev jag lugn. Fast kokain är ju en uppåtdrog. Så att det blir liksom tvärtom effekt. Så därför var jag liksom tvungen att ha det här hela tiden för att hålla mig flytande.
Men, och då ljög du om det inför henne?
Oh ja, ja. Sen kom hon ju på mig hundratals gånger. Och jag var ju mästare på att liksom ljuga och manipulera. Så det var ju flera gånger jag kunde komma hem och det kunde ramla ut en påse. Och hon började skälla på mig. Och på något vänster har jag liksom lyckats vrida hela det här bråket till att hon ligger och gråter och ber om ursäkt.
Ja.
Så psykiskt störd var jag. Liksom. Jag kunde liksom vända... Ja.
Hur är det ju sådana... Nu, det låter ju så jävla dumt, men det här är ju viktigt att prata om och man får ju stå för vem man är.
Mm.
Men jag kan ju känna igen det där i mig idag.
Mm.
Trots att jag inte är missbrukare.
Mm.
Att jag kan vända på saker och jag kan bråka liksom tills att jag eller personen blir ledsen. Liksom. Mm. Först då så är jag så här, shit, vad håller vi på med? Liksom.
Mm.
Och det är inte så att det liksom är ett aggressivt bråk, utan att man diskuterar eller ältar eller vänder pajkastning eller liksom inte bara stannar upp och tar ansvar för en själv i situationen. Liksom.
Mm. Mm. Jag skulle, ja, men så kan nog jag kanske vara lite grann. Jag är ju med i en sån här 12-stegsgemenskap.
Mm.
Så jag försöker leva efter den manualen. Liksom. Att hela tiden titta på så här, okay, situationen, vad har jag för del i det här bråket till exempel? Och vad kan jag rätta till? Sen är det jäkligt lätt för mig att sitta här och säga.
Mm.
Men när det väl...
När man är i känslan.
När jag är i känslan, ja, då är det där 12-stegsprogrammet så jäkla långt borta. Mm. Men jag försöker väl, men... Ofta säger jag så här, men vi kan börja då bråka om något och jag kan skälla och sen när jag märker att hon blir ledsen eller något, då behöver jag jag behöver ha liksom lite egen tid, kvart, 20 minuter, ibland kan det ta en hel kväll innan jag börjar reflektera. Mm. Så här, ah, okej. Okay. Och då får jag liksom gå och be om ursäkt för det. Jag behöver inte be om ursäkt, jag kanske inte har fel, men jag måste i alla fall då be om ursäkt för vad jag har sagt. Jag kan säga jävligt elaka saker när jag blir arg, som jag inte menar liksom. Mm.
Tycker du att det är svårt att be om ursäkt?
Alltså ja och nej. Jag måste vara ärlig där. Alltså, nej, i stridens hetta, ja absolut, då kan jag inte säga nej. Mm. Då är det så här, då är jag så jäkla självcentrerad och jag är kanske aggressiv eller liksom i språket. Liksom. Då är jag upprymd och arg. Mm. Däremot, när jag har fått reflektera över situationen, då har jag inga problem att säga nej. Däremot så kan jag ju bli...
Säga förlåt.
Ja, men jag har inga problem att säga förlåt då. Däremot så kan jag bli, jag brukar kalla det, eller min sambo säger också, tjejsur. Kan jag då sitta och vara tjejsur på henne för att hon inte, för att jag tycker att hon ska be om ursäkt. Mm. Och då kan det till och med bli en, liksom, en grej vi kan diskutera då.
Ja, det är spännande, för jag är så här, jag kan vara så här, ja, men jag har i alla fall bett om ursäkt.
Ja, men det är det jag menar. Och så förväntar jag mig då att hon ska göra det. Och så gör inte hon det. Och då kan jag ju bli sur över det.
Mm. Men varför gör de inte det då? Det där kan reta mig. Nej, men det är så här, nu har vi kommit till en punkt. Så här, jag är ledsen att jag höjde rösten. Jag är ledsen att jag sa så här. Och så säger de så här, okej, tack, jag uppskattar det. Mm. Man bara, hallå?
Ja, ja.
Hallå?
Jag vet inte. Men det kanske, om man bara ska försöka spegla sig själv i det där. Då, kan det vara så att ens partner inte ser sin del i det?
Det där är ju livsfarligt att säga.
Ja.
Det är ju min reflektion då. Men det är också en självömkande reflektion.
Mm.
Så här, kolla på mig, jag har gjort så här, jag är bättre än dig, jag så förlåt. Eller rätt. Och den är ju inte, och det är inte rätt.
Nej, och det kan ju också vara så att det är en väldigt egoreflektion, för att de inte uppför sig som vi, eller som jag tycker att de ska uppföra sig.
Mm.
För att jag vill styra showen liksom. Och då blir jag irriterad och provocerad.
Det där är verkligen någonting som jag skulle vilja ha mer förståelse för. Alltså jag skulle vilja vara bra på en sån situation. Jag är dålig på de situationerna.
Jag kan ju säga, alltså, ja, det är lätt att sitta och säga här så här, ja, men jag är bra på sån situation. Men jag vet ju också sanningen att när en sån situation dyker upp, när det liksom är känslor inblandat och man har en diskussion eller tjafs med sin partner, ja, men då är det inte lätt.
Nej. Nej, det är det verkligen inte. Och jag tycker det är skitfint att vi kan sitta och så här erkänna våra brister här. För det är en brist.
Mm.
Verkligen. Men tillbaka till relationen då, där du ljög om ditt missbruk. Där var det aldrig så att du kunde komma till den punkten att du bad om ursäkt och stod för...
Jo. Jag bad ju om ursäkt. Alltså vissa situationer kunde jag inte ljuga mig ur.
Nej.
Till och med som är så här... Tog hennes bankomatkort, tömde på pengar, köpte knark. Hon trodde att det var stulet. Liksom. Men det var massa såna här situationer som var omöjligt att ljuga med ur. Jag börjar alltid med lögn för att skydda knarket och mig själv. Och vissa situationer gick inte, och då bad jag ju om ursäkt. Och sen var det ju flera gånger när jag... Alltså, slutet på min missbrukskarriär så ville jag ju inte knarka. Då blev det ju liksom att jag gjorde det här mot min egen vilja. Jag såg ju hur jag liksom skadade andra i min omgivning. De blev ju sårade. Och det var nog liksom... Det var riktigt smärtsamt. Så det var flera gånger som jag kunde ligga på soffan i fosterställning och på riktigt storgråta. Och så här, fan förlåt, jag vill inte det här. Det här var sista gången, jag lovar att aldrig göra om det. Och jag menade det av hela mitt hjärta. Jag låg på riktigt och grät liksom och bad. Så här, det här kommer inte ske igen, nu är det färdigt.
Mm.
Två dagar senare så kommer jag hem och är påtänd igen.
Och vad händer då på den vägen? Vad händer hos dig?
Ja, det är ju som hos alla narkomaner. Så här, att, okej, vi försonas och jag lovar att aldrig göra om det. Och jag tror på det själv. Jag har ju inte förstått, eftersom jag är sinnessjuk också, eller liksom sjuk i mitt sinne, så förstår ju inte jag att jag är beroende.
Nej.
Utan där och då är det 100% verkligt. Jag kommer aldrig använda. Sen kanske det blir måndag, så mår jag lite bra igen och ja, jag går till jobbet eller vad jag nu pysslar med, ätit lite då, så att jag får igång energi. Och helt plötsligt så här, pang, kommer det här begäret som inte någonting kan stoppa. Det kan vara så, jag kan vara helt, prata med en telefon och säga, ja men jag köper pizza, jag kommer hem. Ska ta bilen eller sitta på tunnelbanan och på väg hem. Helt plötsligt kommer den här suget eller liksom tanken på kokain i mitt fall då, eller på drogen. Och jag vänder och så åker jag till Jordbro eller Hässelbygård eller Hagsäter eller whatever. Och hon står och väntar på mig och undrar vad som händer.
Men där och då får du inte en reflektion alltså, fan jag har ju lovat.
Jo, men begäret är så mycket starkare så det slår ju ut allt logiskt tänkande.
Och då är det bara så att jag tar smällen sen eller hon kommer inte märka något eller...
Jag hoppas ju någonstans, alltså jag vet ju någonstans att det är fel. Och det är också det här, den här sorgen, eller liksom, jag vet ju någonstans att där kommer, hon kommer komma på mig.
Mm.
Men begäret är starkare än det. Så jag försöker då ljuga, manipulera den här situationen. Jag skyller på någonting. Min polare har fått punka på singelleden, jag måste hjälpa honom. Ja, men du vet, jag hittar på världens konstigaste stories bara jag får mitt knark.
Men du vågade det hem också i ruset då?
Nej, ibland inte. Ibland kunde jag ju stänga av mobiltelefonen och kasta simkortet och liksom bara låsa in mig hos någon kompis och vara där i 2 dagar. Och då tog det ju ännu mer hus i helvete, för då ringdes det ju liksom runt till föräldrar och de blev ju oroliga såklart.
Mm. Såklart.
Mm.
Och när var din breaking point i det här?
Breaking pointen var... Alltså jag stal ju extremt mycket pengar från arbetsplatsen där jag jobbade på. Och hamnade på behandling.
Hur mycket är extremt mycket pengar?
Alltså jag hade ju skulder på precis över 1 miljon.
Privata?
Ja.
Mm.
För droger då. Och på arbetsplatsen var det väl par 100 000. Så jag hamnade ju på behandling. Där någonstans börjar min
uppvaknande,
min förändring. Men jag var också så här, jag var livrädd för ett nyktert liv. Jag visste inte, alltså det här hade ju, på ett sätt hade ju liksom drogen och alkoholen räddat mitt liv. Den här rädda lilla pojken. Jag hade ju aldrig dealat med sådana känslor överhuvudtaget. Så det var ju det behandlingen gjorde. Vi började ju gå till djupet så här, men liksom, hur mår sexåriga Mattias? Liksom, vad hände där? Och vi började liksom nysta i massa saker. Och jag fick gå på 12-stegsmöten och sådär. Så att jag hade 6-7 månaders nykterhet. Och behandlingen var klar. Och då kände jag mig så här, som en ny människa. Och så tänker jag också så här att... Ja, men jag har ju fortfarande en massa skulder. Jag har ju en massa bagage som jag inte riktigt har dealat med än. Så att... Och då var det igen, idag ser jag var ju bara en tickande bomb.
Mm.
För jag hade ju inte släppt det helt. Så då använde jag en sista gång. Och det var midsommar 2006. Eller dagarna innan midsommar 2006. Och då gick det riktigt illa. Liksom. Jag skulle bara... testa lite grann. Jag hade köpt en ganska stor mängd som jag skulle ha med mig på den här midsommarfesten och jag skulle testa lite grann och jag kunde inte sluta.
Varför köpte du en stor mängd om du skulle testa lite grann?
Därför jag skulle ha med mig till festen. Det var några på den här festen som...
Du skulle sälja?
Ja, jag skulle sälja. Och för att jag hade ju en skuld till den här langaren. Så att han skickade ju på mig lite mer så att jag skulle sälja av det och betala. Alltså finansiera mitt eget på en gång. Och jag kunde inte sluta när jag testade det här. Utan jag körde bara på. Och höll på att tuppa av. Eller jag tuppade av liksom. Och förmodligen höll på att stryka med. Och där någonstans var det så här. Då började de här pusselbitarna som den här terapeuten hade sagt. Eller till mig. De började liksom falla på plats. Att shit, jag är helt rökt. Så jag ringde upp honom, terapeuten igen. Och berättade.
Mm.
Som det var och vi hade ett samtal och jag började gå på de här mötena igen. Och där träffade jag en gubbe, han är ingen gubbe men han ser ut lite som Anders, som du vet vem det är.
Mm.
Och där började liksom resan. Där tog jag liksom beslutet att nu gör jag allt. Och då hade jag fått en son, han var väl ett halvår gammal då vid det här laget. Och då blev det så att, okej, det viktigaste för mig nu är att bli nykter. Det måste komma före min son, min fru, allting. Jag måste sätta det här först, för att gör jag inte det så förlorar jag fru, son och allting. Då började det vända.
Var det svårt?
Jag skulle ljuga om jag sitter och säger, för ibland kan det vara lätt för mig att säga att ja, men det är väldigt enkelt. Nej, där och då är det jäkligt svårt, för att jag är så sjuk. Idag är det inte svårt, men det var svårt i början. Jag behövde verkligen ha stöd från vänner i det här programmet, från terapeuten. Både jag och då min exfru, vi gick ju samtalsterapi många, många timmar. Hon gick även en behandling för anhöriga. Så att jag behövde mycket hjälp från omgivningen.
Och du har inga återfall sedan dess?
Nej.
Skuldfri?
Ja.
Hur betalar man av 1 miljon i privata skulder?
Tur och ärlighet.
Var det en och samma?
Ja, det var det. Alltså, när jag var på behandling, jag kommer ihåg, jag satt och beklagade mig. Jag kommer att vara skuldsatt resten av livet. Och jag såg bara ett bord med ramlösa flaskor och Let's Dance på fredagar. Det kändes som hela mitt liv var slut. Men det var en bra behandling. Och när jag kom in i det här 12-stegsprogrammen och sådär så...
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ska man försöka vara ärlig. Och det var så här, jag hade en lägenhet som blev en bostadsrätt. Min exfru Dora, hon hade en lägenhet som vi böt om där och ville flytta och köpa ett radhus. Det var vår plan. Och jag fick ju nej från alla banker liksom, såklart. Och då jag ringde upp min sponsor och sa, men prova att vara ärlig mot banken. För de frågade sig, men var alla de här pengarna, var tar de vägen? Liksom? Jag hade ju också en massa smålån som jag hade tagit på vägen för att betala av det värsta. Liksom. Och då hade jag ett möte, det var jag och min pappa och min exfru hade möte med den här banktanten. Och så tänkte jag, men jag ska prova att vara ärlig. Men då sa jag inte kokain. Utan jag sa att jag har haft problem med alkohol under så här och så många år. Och jag skulle
så du provade att vara ärlig, men du ljög?
Ja, precis. Ja. Nej, men folk förstår inte att liksom beroende, det spelar egentligen ingen roll vilken substans. Men man har mycket fördomar Mariana och ja. Så jag sa att jag har haft problem med alkohol. Och hon sa så här, jag kan inte ge något beslut nu. Jag måste prata med min chef. Och sen ringde hon tillbaks. Så vi hade tittat på ett riktigt ruckel till radhus. Och vi fick beviljat att köpa det.
Mm.
Och sen vi köpte det. Jag renoverade mycket själv med hjälp av vänner. Och ren tur liksom. Ja, jag ska ju vara ärlig här, men vi gjorde en oärlig grej. Vi efter några år så belånade vi det för att renovera badrummet, vilket vi inte gjorde. Utan vi betalade av en stor summa till langaren.
Mm. Och han var okej med det här? Han var liksom...
Ja, han var okej med det. Det hade hänt ganska mycket grejer också under den här resans gång. Jag hade skyddad identitet, fick jag.
Mm.
under en period för att det var, ja, jag inte betalade.
Nej, såklart.
Och jag hade även kontakt faktiskt med en jättebra person inom polisen som jag pratade mycket med. Inga anmälningar eller så här, men jag rådfrågade vad ska jag göra liksom. Och då sa han så här, de kommer inte att sätta dit dig eller liksom skjuta dig för det här för att de är beroende att få in de här pengarna.
Mm.
Och så är ju inte läget idag. Nej. Men det här var då. Så att jag kom upp med en avbetalningsplan som de godkände då. Och vi betalade in ganska mycket pengar. Och sen när vi separerade då så köpte hon ut mig ur radhuset. Jag flyttade till en lägenhet och fick loss sista pengarna då. Så jag kunde betala in. Så det tog ungefär 10 år att bli helt skuldfri.
Okej. Tålamoden då på de
ja.
Som... Verkligen. Men idag jobbar du som missbruksterapeut.
Alkohol- och drogterapeut.
Ja. När bestämde du dig för att utbilda dig till det?
Ganska tidigt i min, alltså jag ganska tidigt i min nyktra karriär. Jag började verkligen brinna för att hjälpa andra när jag upptäckte själv hur bra det går att må utan alkohol och droger. Så jag ringde upp min terapeut, jag hade varit nykter i något år, och sa så här, ja men jag vill bli alkohol- och drogterapeut. Och då log han och skrattade lite åt mig och sa så här, Mattias, det vill alla som börjar tillfriskna. Du gör bäst jobb liksom på de här mötena du går på. Liksom. Men har du fortfarande samma intresse om 8 år, återkom till mig då. Eller när jag var nykter 8 år, och vilket jag gjorde då.
Väntade du 8 år?
Ja, tills jag hade varit nykter 8 år ungefär.
För att han sa så?
Ja, för att han sa så. Och ja, men jag lite, under den här behandlingen så bygger man väldigt starkt förtroendeband. Mm. Liksom. Och någonstans tyckte jag också att han hade rätt att för det hände mycket under den här resans gång. Mm. Det var ju de här skulderna, det var skilsmässa, det hände ju mycket saker. Och jag behövde nog ha den här långa tiden för att bearbeta och jobba med mig själv väldigt mycket. Så att när jag var nykter 8 år bestämde jag mig. Och sen var det också att jag blev intresserad av ämnet.
Mm.
För det jag upptäckte också, det var att det finns så mycket fördomar och väldigt mycket okunskap kring vad är missbruk, vad är beroende, och en del köper ju inte att det är en sjukdom och så vidare.
Det är ju sorgligt.
Det är jättesorgligt. Ja. Och, så jag blev intresserad av ämnet och bestämde mig då att plugga.
Hur lång utbildning är det?
3 år.
3 år. Är det samma som vilken terapeututbildning som helst? Alltså kan du...
Nej. Det är det inte, utan den här är ju inriktad på beroende.
Mm. Men kan du jobba då mot spelberoende? Kan du jobba mot alla sexberoende, eller är det bara liksom droger?
Ja, det skulle jag kunna göra. För att beroende, alltså det är ju liksom... Det finns en jättebra terapeut, Craig Nacken, som han pratar alltid om objektet istället för... Mariana, alkohol, spel, sex, shopping, gaming. Utan det är det här objektet som jag blir beroende utav. Sen vad det är för något egentligen lite struntsamma. Men jag har valt att bara jobba med alkohol och droger. För att det är där jag kan relatera. Och jag kan bygga ett förtroende till mina klienter.
Om man nu som lyssnare känner att man har en problematik, kan man vända sig till dig då?
Absolut.
Och hur gör man det?
Instagram. Dalenius Voltaire heter Instagram-kontot.
Mm.
Och även hemsidan daleniusvoltaire.se. Där finns det kontaktuppgifter, både telefon och mail.
Kul. Det här är ju en folksjukdom i Sverige. Det betyder att det är vanligt som fan med olika former av missbruksproblem. Och det är härligt att det finns människor som du som har gått igenom det själv och sen utbildat sig. Mm. För jag vet ju att många gör samma resa. de vill. Mm. Men sen krävs det lite att vänta de där 8 åren och sen går den här 3-årsutbildningen och sen verkligen ta tag i det. Jag tycker det är stort och jag är extremt tacksam över vårt samtal. Jag har lärt mig väldigt mycket. Tyvärr jobbiga saker har jag lärt mig idag om mig själv när det kommer till relationer. Jag har suttit och reflekterat över massor av saker som vi har sagt och min insats i dispyter i relation. Det, jag har mycket att lära. Tusen tack för att du har tagit din tid.
Mm. Tack själv för att jag fick komma.
Såklart.
Daniel Beiner här. Jag vill bara passa på att tacka just dig som lyssnar på Riktigt Viktigt. Jag är så glad och tacksam över att just du lyssnar. Den här podden förändrar människor till det bättre. Den är så viktig. Och vill man så kan man stötta arbetet med Riktigt Viktigt genom att bli medlem på Patreon. www.patreon.com/riktigtviktigt. Som medlem på Patreon så får man tillgång till allt material långt innan det släpps i de vanliga apparna. Tusen tack för din tid.